Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Ville Hoppa i New York.
Hej Karin.
Hur är det med dig?
No, tack, det är riktigt bra. Det har varit en ganska mild dag här, vad heter det, i New York. Över 10 grader, så att det är väl lite varmare än där hemma.
Ja, lite varmare. Ville, du har varit Svenska Yles korrespondent i drygt 4 månader där nu. Jag tänkte börja det här avsnittet av Nyhetspodden med att fråga dig vad du har blivit mest överraskad av i den amerikanska politiken.
Nu ska jag säga att det är det här otroligt uppskruvade tonläget i den här politiska debatten och i politiken. Mm. Alltså den här oerhört starka tudelningen som det har talats mycket om. De här två lägren då som vi har, demokraterna och republikanerna, de ligger jättelångt ifrån varandra i dagens USA. Och det här var nu kanske inte oväntat, men den här intensiteten i den här polariseringen har överraskat. Och på något sätt den här demoniseringen av den här liksom motparten, fienden nästan inom stationstecken handlar det om, eller det är det intrycket man får i många sammanhang, det har nog överraskat.
Ja, så när vi här hemma i Finland tycker att politiken och debatten här är tudelad och polariserad, så är det tydligen ganska lite jämfört med hur det är där.
Ja, jag skulle nog säga att det är nog flera nivåer ännu värre här. Värre eller mer, ska vi säga, intensivt.
Du var helt nyligen på en reportageresa i delstaten Pennsylvania och träffade amerikaner. Och många sådana som nu då i det här läget som vi har med den här riksrättsprocessen mot Donald Trump. Många amerikaner som stöder honom och tycker att han är en bra president. Kan du berätta lite om vilka slags människor du träffar?
Jo, gärna. Och till saken hör ju det att Pennsylvania faktiskt är en av de här så kallade vågmästardelstaterna. Det vill säga det var med väldigt liten marginal som Trump vann den här delstaten. Lite överraskande också sett i förhandsförväntningen 2016. De sa bland annat att de tycker att det här är tidslöseri, det här är ett slöseri av skattepengar, sa flera. Och då syftade de, då just när jag frågade om deras tankar kring den här riksrättsprocessen. Några sa att Trump borde lämnas i fred, man borde låta honom göra sitt jobb. Och intrycket som jag också fick var att det här är någonting som sker långt borta i Washington. Det är inget som berör just den här vaktmästaren eller den här läraren eller den här målarens vardag i Pennsylvania. Mm. Jag var i nordöstra Pennsylvania som är ganska ruralt.
Mm. Men vad är det med Trump då som de tycker att det är bra?
Jag skulle säga så här att Trump fick väldigt många röster därför att man såg honom som en kraft som kommer att röra om i Washington, som kommer att ruska om Washington och hela det politiska maskineriet.
Och där fick de
där någon som kommer att verkligen bli en annorlunda president. Mm. Och det här är nog någonting som lever kvar fortfarande. Många ser honom som någon som har kommit dit för att lite sätta de här politikerna på plats, de här senatorerna och kongressledamöterna som i år efter år sitter där och ingenting får till stånd. Jag tror att det är så här som många tänker. Det var lite här, det här som kom fram också i några flera samtal. Kom ihåg att det finns ett ganska starkt politikerförakt bland hos många i USA, av olika skäl.
Ja, så det betyder ju då i så fall att då tycker de ju att Trump har lyckats bra, eller hur? För det, han har ju minsann skakat om, det är ju ingen tvekan om den saken.
Precis, ja. Det är det här kanske som man eventuellt glömmer bort ibland, att många tycker att han gör rätt och de har överseende också för sånt som de tycker att det är en småsak. Men som vi som kanske följer med politik väldigt intensivt som journalister eller som kommer från en annan politisk kultur tycker att det är ganska anmärkningsvärt, till exempel olika ordval eller olika sätt att helt enkelt, ja, att han uppträder ju som en helt olikt någon annan president i USAs närhistoria.
Mm. Och benämner sina politiska fiender med ganska grova, eller han säger ju vad som helst egentligen.
Precis, och hittar på smeknamn och skäller ut dem han ogillar och så vidare. Alltså det är ju ett pubertalt beteende, tycker många. Men det här är kanske en bagatell för många här. De tycker att okej, att det är helt bra att han stiger upp tidigt och avfyrar avfyrar några ilskna tweets mot sina politiska motståndare. Det är en kille som kämpar för dem, tycker många som stöder Trump.
Ja. Men är det så då också att de här som du pratar med tycker att själva det här nu då som Trump anklagas för i den här riksrättsprocessen som är igång, tycker de att det också är en bagatell?
Jag satt med till exempel ett 50-årigt par en längre stund. Jag besökte dem hemma hos sig, båda var Trump-supportrar, och då ställde jag den här frågan att det här som Trump anklagas för att ha befrämja sina egna politiska intressen genom att, så att säga, utpressa Ukrainas president, det är ju egentligen det vi talar om här. Att hur ser han på det här? Och då sa den här mannen sådär att, att han är ju en affärsman, Donald Trump, i grunden. Och har han kanske liksom försökt driva något ägdelse, det är möjligt, men då var liksom undertonen den att alla gör ju det, att det här är ju inte någon överraskning av någon som kommer från affärsvärlden. Det var ungefär det svaret jag fick. Och jag tror att det kanske kan återspegla också en sån här bredare åsikt.
Om vi tar lite då den här riksrättsprocessen som är på gång. Så du sa ju det då just precis att det handlar om är ju då att Donald Trump har ringt till Ukrainas president och bett honom undersöka mutanklagelser mot en av demokraternas toppkandidater Joe Biden då i Ukraina och hotat dem med att dra in ett militärt stöd på närmare 400 miljoner dollar då som eller att Ukraina helt enkelt inte får de här pengarna ifall då den ukrainska presidenten inte hjälper till då och så att säga stoppar eller utreder de här mutanklagelserna mot Biden. Och vad är det nu då som har kommit fram så här långt i förhören i riksrättsprocessen?
Nu har det ju blivit väldigt tydligt här. Det är ju efter de här vittnesmålen från högt uppsatta tjänstemän och diplomater att det är en väldigt udda och lite skum utrikespolitik som Trump har fört. Det har egentligen funnits två parallella utrikespolitiker, utrikespolitiska strävanden, alltså dels en officiell linje och sen en sån här mera kanske en, vad ska vi säga, någonting som sker i skuggan där till exempel Trumps personliga advokat Rudy Giuliani har varit väldigt instrumentell. Och där har det just handlat om att sätta press på Ukraina för att få igång en utredning kring Joe Biden eller åtminstone en offentlig deklaration om att jo, vi inleder en utredning. Det här har blivit väldigt tydligt att Trumps intresse för Ukraina har i första hand haft att göra med att Ukraina ska inleda en utredning mot Joe Biden, och där verkar det här militära stödet har haft en klar roll, och det är ju det man tvistar om nu att ville Trump verkligen då liksom använde han verkligen det här militära stödet då som en slags hållhake för att utöva utpressning eller gjorde han det inte?
Och själva brottsmisstanken där då gäller väl det då att om han har gjort det här så har han alltså blanda in främmande makt i den inhemska amerikanska politiken.
Politiska processen, eftersom Joe Biden är en högsta grad aktuell politisk aktör i USA och en av Trumps politiska motståndare på demokratsidan.
Då har vi då den här riksrättsprocessen, och den är ju då alltså i det skede nu då att en del av de här förhören som har varit offentliga, de är avslutade, och jag tänkte bara snabbt då bara dra den här alltså processen. Det är ju så då alltså att en amerikansk president, om han misstänks för ett brott, så kan han då inte ställas inför en vanlig domstol, utan då finns det en process för det här som sköts av de amerikanska folkvalda. Så är det först då det amerikanska underhuset som inleder undersökningar och förhör. Och i kongressen så har ju då Trumps motståndare, det vill säga demokraterna, majoritet. På vilket vis har det här präglat processen så här långt, Ville?
No, man kan säga som korthet att representanthuset har alltså demokraterna majoritet. De har majoriteten av de här 435 ledamöterna, och det ger dem i praktiken fritt spelrum. Det partiet som har majoritet i representanthuset kan egentligen styra och ställa hur de vill. Det betyder att vi har kunnat utforma den här processen ganska långt enligt egen vilja, eftersom den amerikanska konstitutionen ger ganska mycket spelrum för hur den här processen ska drivas fram. Vi ska komma ihåg att det här är endast fjärde gången i hela USAs historia som en sån här riksrättsprocess är aktuell. Och därför har demokraterna då kunnat kanske vara lite kreativa också hur de har fört den här processen vidare.
Mm, vad menar du med det att de har varit kreativa?
Jag menar till exempel det att de börjar medvetet med att ha sådana förhör bakom stängda dörrar för att få uppgifter av de här nyckelvittnena, till exempel tjänstemän och diplomater. Därefter så gjorde de det beslutet att de här förhören blev offentliga.
Just det. Men var det så då att de liksom kollade först att det är tillräckligt kompromitterande och tillräckligt smaskiga uppgifter och sen pang på ut i offentligheten?
Ja, det spelar ju också en roll här för hur det här ser ut. Det är ju jätteviktigt också. Det här är hela tiden också skådespel som pågår. Och då gällde det också till exempel att välja de mest övertygande vittnena, sett ur demokraternas perspektiv.
Men nästa steg då i processen, hur ser den ut?
Demokraterna har fortfarande möjlighet att kalla in ytterligare vittnen. Det som händer efter det vid något skede är att förmodligen kommer då demokraterna att fatta beslut om att ordna en omröstning i representanthuset om att väcka åtal mot president Donald Trump. Det vill säga det är representanthuset som ska väcka åtal. Och om representanthuset i den här omröstningen, som säkert kommer att få en hel del uppmärksamhet, om representanthuset där väljer att väcka åtal, och det kommer det säkert att göra eftersom demokraterna har majoritet, då går frågan vidare till senaten, som om delar av senatorerna röstar för det kan avsätta Donald Trump. Och det är ytterst osannolikt som det ser ut just nu att det sker, eftersom republikanerna har enkel majoritet i senaten.
Men då ställer man ju sig frågan när man följer med den här processen att vilken effekt har de här vittnesmålen om vad Trump har gjort, vilken effekt har de då på republikanerna i senaten? Är de liksom immuna mot det som de här som berättar om vad som har hänt, är de immuna mot det på något vis?
Ett kort svar är att jo, så verkar det just nu. Det har varit nog ett väldigt intensivt försvar som de här republikanerna har bjudit på. De har kallat den här processen för olaglig. De har försökt ifrågasätta de här vittnena. De har anklagat demokraterna för att spela oschysst spel.
Men då frågar man ju sig varför. Förstås, han är deras president, men vad mer?
Nu, det är nog många också här, som särskilt bland Trump-kritiska människor, som ställer den här frågan. Det främsta svaret är att det här republikanerna försvarar honom av politiska skäl. Det vill säga den dagen en republikansk kongressledamot, senator eller medlem i representanthuset, vänder sig emot Trump, så riskerar hen att betala ett väldigt högt politiskt pris för det här.
Så att man är helt enkelt rädd för sitt eget politiska skinn?
Man är rädd för sitt eget politiska skinn, och särskilt med en president Trump som inte brukar tveka heller att gå till personliga attack, så är det ett ganska högt personligt pris som man också riskerar att betala, förutom det här då politiska priset. En annan orsak är kanske att trots att flera republikaner privat kanske ogillar Trump på grund av hans beteende och sätt att göra politik, så utgår det ändå från att vissa politiska målsättningar som de själva har befrämjas av Trump. Mm. Och med det menar jag till exempel att Trump har genomdrivit sådana saker som skattelättnader. Han har utnämnt väldigt många konservativa domare till federaldomstolar. Han driver en väldigt strikt invandrarpolitik. Det här är sånt som många republikaner gillar, helt oavsett Trump. Så att det här, de så att säga räknar med att okej, han är kanske inte den perfekta presidenten i min smak, men det är honom vi har just nu, och det bästa jag kan göra är att stödja honom och de målsättningar vi har.
Så väldigt många är väldigt nöjda alltså med president Trump, kan man sammanfatta det som?
Ja, på lite olika sätt, men jo, väldigt många republikaner är fortfarande ganska nöjda. Mm. Trump åtminstone nöjdare än de skulle vara med vilken demokrat som helst i Vita huset.
En bit i det här är väl också det att det hela tiden genomförs en massa opinionsmätningar, så att både politikerna och de stora mediebolagen vet exakt vad amerikanerna tycker och om Trump då, om han enligt amerikanerna skulle dömas i riksrätt eller inte. Om jag har förstått det här rätt så är det väl så att det är fortfarande bara en minoritet av amerikanerna som ser Trump som skyldig. Och det här måste ju också förstås vara ett bränsle för Trumps anhängare att stödja honom, eller hur?
Ja, det här är egentligen en oerhört viktig fråga sist och slutligen. Och det här, precis som du säger, så det här undersökningen haglar ju ganska tätt. Just här kom det en riktigt färsk Gallup, jag tror det var från CNN, där drygt 1000 personer hade tillfrågats om Donald Trump borde få riksrätt, och då var det 50% som svarade ja och 43% som svarade nej. Men före det hade det varit väg ganska jämnt, och det har kanske varit en knapp majoritet som har varit emot det här. Och så finns det olika gallupar som har gjorts endast i sådana här vågmästardelstater där det är väldigt, där det väger väldigt jämt mellan partierna, och där sägs motståndet vara lite större mot riksrätt, det vill säga att Trump har mer stöd, så att det liksom väger nog här hela tiden ganska jämnt, skulle jag säga.
Men det här, jag tänker ändå på, nu har vi då några fortsättningsvis väldigt intensiva veckor framför oss här med fortsatta förhör och så. En kvalificerad gissning, var tror du det här landar, Ville?
En kvalificerad gissning med betoning på gissning så är nog det att det mest sannolika scenario är kanske det som vi lite kom in på här redan, att förmodligen kommer då demokraterna ganska snart, inom några veckor gissar jag, kanske en månad, att föra den här frågan till omröstning i representanthuset, omröstning om att väcka åtal mot Trump. Kommer då ja-sidan att vinna, eftersom demokraterna har enkel majoritet, varvid frågan går vidare till senaten, och där krävs det 2/3 majoritet för att fälla Trump, eftersom det här är ett så tungt verktyg, så är det så att, så säger lagen, att 2/3 krävs, och det känns nog oerhört osannolikt att det kommer att ske, eftersom republikanerna nu redan har enkel majoritet, och det skulle krävas då att ett drygt 10-tal republikaner skulle ställa sig emot Trump. Så ett sannolika scenario är att den här processen slutar där.
Och sen har vi nästa kapitel, och det är då primärvalet som leder fram sen till presidentvalet i USA 2020. Men det är sen en helt skild historia som vi får ta i nästa poddavsnitt när vi pratar om amerikansk politik med
det
dig.
Det hinner vi återkomma till säkert. Ett antal gånger ännu.
Tack för det här, Ville Hopa i New York. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Hej då!